Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
En teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen.
Med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg.
Hallå, varmt välkomna tillbaka. Du, Johan, hur mår du då?
Jag mår rätt bra. Jag har precis hemkommit från Skåne och fått hälsa på Knowit i Malmö och prata om GitHub Copa lite. Så du kan ju tänka att jag var ganska glad.
Ja. Ditt bread and butter.
Ja, men lite så. Det blir som att nu när man kan någonting riktigt bra, då blir det som att man får göra det mer och mer på något sätt. Så blir det roligare och roligare. Så där, jag är nöjd. Hur är det med dig?
Det är bra med mig. Det är bra. Idag vi ser fram emot dagens avsnitt. Hemligheten till att bygga ett par schyssta armar, det är tricep. Har du hört det någon gång?
Nej, jag är mycket mer på dagens muskel.
Vill man få stora armar, då ska man liksom inte satsa på bicep. Det är tricep som kan bygga volym.
All right. Ja, alltså vilken egentligen? Alltså framsidan eller baksidan här av armen?
Det är den på baksidan.
Det är skidåkarmuskeln, helt enkelt. När man står och stakar, då använder man mycket den.
Ja, det är mycket bål i skidor. Men det är inte tricep vi ska prata om.
Det är inte tricep vi ska prata om. Idag ska vi prata om bicep istället. Vi har en gäst med oss idag, Simon Wollin. Välkommen!
Hallå, tack så mycket.
Vem är du och var jobbar du någonstans? Och hur kommer det sig att vi har bjudit in dig idag egentligen?
Ja, jag heter Simon Flin. Jag jobbar som konsult på ett helt nystartat företag som heter Unwanted. Och vi hjälper företag att lyckas i Azure. Och för att göra det så använder vi infrastruktur som kod. Och vi väljer oftast att använda bicep när vi gör det. Mm. Så jag har fått prata lite infrastruktur som kod och bicep hoppas jag.
Ja. Och du är nyss hemkommen från MVP-summiten också.
Summit.
Hur var det?
För en vecka sedan. Det var bra. Vi åker ju, alla MVP får åka till Seattle en vecka i runt mars varje år. Så vi var väl kanske 1500 pass. Någonstans mellan 1000 och 1500 som valde att åka dit. Mm. Och så var det ganska många hundra Microsoft-anställda som presenterade. Och ja, det var trevligt.
Hur mycket av ett community är det här? Så här när du åker dit, hur många känner du från andra företag? För jag tycker att konferensscenen känns lite som att varje konferens är lika mycket en reunion för speakers som det är för besökare att få ny kunskap på något sätt.
Ja, och MVP-summit blir ju extra mycket så för att i stort sett alla deltagare är ju speakers. Ja. Eftersom vi är runt och pratar allihopa. Så att man känner ju, ja, inte alla, men alla som håller på med samma sak som en själv gör. Eller liksom alla som jobbar i samma ämne. Mm.
Klubben för inbördes beundran. Nej, det är en bra community.
Fick ni?
Det är vår favoritcommunity.
Ja, men det är ju det.
Våra MVP.
Exakt. De är duktiga. De är oftast väldigt duktiga på att prata såklart. Och har mycket kunskap. Så att det är... Alltså MVP:erna är ju lite grann de perfekta gästerna, kan jag tycka. Jag tog mig ju tid med det för när jag fick ärva podden från Carl Henrik. Att säga, jag la till alla svenska MVP:er som jag vet på LinkedIn som kompisar. Tänkte att det här är bra. Så det var lite så jag faktiskt fick kontakt med dig också. Mm. Men du, hur fick... Kan du berätta någonting, något spännande, så att säga, vad som... sades på MVP-summit, eller är det allt jättehemligt så vi inte kan berätta om det publikt? För jag vet inte själv, jag frågar för min egen del nu.
Allt som kommuniceras är på sessionerna är under NDA. Okay. Så att vi får inte berätta för någon, egentligen inte ens för de som är där eller de som inte är i samma rum, ska inte få reda på det som sägs i rummet. Nej.
Så man får känna sig lite exklusiv och här, nu vet jag något som faktiskt inte alla andra vet ännu.
Så är det absolut. Mm. Och det handlar ju mycket om att prata om vad som är på väg närmaste tiden och roadmaps och sånt. Ja. Där.
Får ni också ge mycket feedback till produktgrupperna? Så här, och det här planerar vi att göra. Vad tycker ni? Är det här en bra idé eller hur?
Ja, alltså det är väl själva grundgrejen med hela MVP-programmet. Att vi som MVP får oftast se och höra talas om saker redan när de är i planeringsstadiet och får ju då möjligheten att lämna feedback och testa det och vara liksom, ja, både lite testpiloter men också kunna liksom prata för vad vi tror att övriga communityn och kundsegmentet kommer tycka eller vad våra kunder eller de vi jobbar med kommer ha för behov för den här featuren eller vad det kan vara. Så att det är väl lika mycket att ge feedback som att få tid till. Ja.
Det låter kul.
Det låter jätteroligt. Ja.
Du berättade lite, du sa nystartat bolag. Var det Unwanted, var det så? Eller hörde jag fel?
Precis. Ja. Det är Unwanted med ett O och inte Unwanted med ett A. Så många, många blandar ihop dem eller hör fel. Men Unwanted med O då, det betyder unik eller speciell eller inte som alla andra.
Ja.
Och det är ett nystartat företag sedan årsskiftet. Vi är 5 personer just nu och vi sysslar bara med Azure. Rådgivning, specialisthjälp, utbildning.
Mm. Mm. Vad gjorde du innan det här?
Innan jag bolag startade så jobbade på Advania i 10 år.
Ah, okej. Okay. På Knowledge Factory eller?
Precis, så att jag började på Knowledge Factory 2013 och så har jag varit där, blivit uppköpt här 2015, så har jag varit Advania sedan dess.
Just. Knowledge Factory låter som ett riktigt coolt namn tycker jag. Alltså det känns som så här lite respektingivande. Så här, nu, vi skickar in Knowledge Factory. Det är lite som så här Quentin Tarantinos Pulp Fiction. Bara, we're sending the wolf. I'm Mr. Wolf. I've solved problems.
Det är bra. Det är också ett finns ett indiskt bolag med samma namn. Så på LinkedIn blir man ofta förväxlad mellan något utbildningsbolag lag i Indien som har jättemånga anställda. Ja.
All right.
Men i Sverige så har väl Knowledge Factory ganska gott renommé, så det är roligt.
Ja, men jag kan tänka mig det. Men du, dagens ämne då, Bicep, ska vi börja med att försöka bara, vad är det för någonting? För att jag antar att det inte är en muskel man tränar på gymmet här, utan det här är något helt annat.
Ja, precis. Det är lite av en ordlek. Så att om vi går tillbaka någon gång 2015 så bytte ju Microsoft Azure-portalen och de bakomliggande API-erna. Och då hette, på den tiden så hette portalen Azure Service Manager, ASM. Men sen bytte man namn till någonting som Azure Resource Manager, ARM. Och när man gjorde det, då fick man också ett någorlunda standardiserat sätt att skapa och konfigurera Azure-infrastruktur med. Och då kallar man det, eller ja, då kunde man göra det med det man kallar för ARM-templates. Så Azure Resource Manager Templates, det är ett textsnutt som beskriver hur någonting ska vara konfigurerat. Men de där templatesen skriver JSON och är ganska komplexa och jobbiga att skriva. Så att för 3-4 år sedan någon gång så släppte Microsoft en tidig version av ett nytt verktyg som heter Bicep. Och Bicep var ju då en ordlek på att göra armen starkare. Mm. Så att både en muskel och ett verktyg. Jag tror att Bicep var liksom bara ett kodnamn från början. Så det var liksom ingenting som var tänkt att vara ett produktnamn. Men det presenterades lite alternativa namn på ett community call för ett tag sedan. Och communityn tyckte att Bicep var ett så pass bra namn så att man valde att behålla det. Det tycker jag är roligt.
Ja, faktiskt.
Jag tycker det är ett ganska bra.
Jag tycker också det. Det sticker ut lite.
Ja, men verkligen. Mm. Jag tycker det är kul. Det blir mycket, det är lite svårt att googla på. Man får googla på Azure Bicep. För då googlar man bara på Bicep så får man mycket helt orelaterade ämnen. Men annars är det bra.
För jag har en... om du tar Bicep, det är ju unik för Azure. Men det finns ju andra... Terraform till exempel tänker jag på.
Uh-huh.
Om du skulle ta Bicep och Terraform, vad är liksom vad är de mest signifikativa skillnaderna de två emellan?
Rent språkmässigt så är de ganska lika. De ser ungefär lika ut. Men den stora skillnaden som jag ser det är egentligen två stycken. Det första är att Terraform jobba ganska mycket lokalt. Så att i Terraform så har du ditt önskade state. Så du skriver ett dokument som beskriver hur någonting ska vara. Och sen så jämför du det med hur det faktiskt är. Det är det som är liksom infrastruktur som kod. Och i Terraform då har du en egen fil. Du kan ha den lokalt på din dator. Du kan ha den i en databas eller på ett storage-konto. Och då när du kör Terraform, då kommer Terraform jämföra din konfiguration eller din önskade konfiguration med din så kallade state-fil. Din lokala kopia av vad du tror att du har i Azure eller vad Terraform tror att du har i Azure. Och sen så kommer Terraform då jämföra dem och lista ut att men de här fyra sakerna behöver vi ändra på. Och sen kommer den gå ändra på precis det som den vill att eller som den vet att den behöver ändra på. Och det där är ju himla bra vid en första anblick, för då behöver man ju liksom inte kommunicera så mycket med molntjänsten, utan man kan bara göra exakt det som behövs. Men det blir också lite stökigt, för att det här statet, det kan ju både innehålla, eller det finns lite risk för att det kan innehålla känsliga uppgifter som lösenord och sådana här grejer. Men det blir också väldigt känsligt för att det måste vara korrekt. Så att om jag använder Terraform för att konfigurera en resurs eller ett system i Azure, då kan jag inte också vara inne och ändra systemet lite i portalen eller använda något annat verktyg för att ändra systemet, för att då blir det lätt att den här state-filen blir out of sync eller liksom den missmatchar mot verkligheten.
Har man inte det problemet med Bicep?
Precis, så när man kör Bicep eller ARM templates, då är det Azure som ansvarar för statet. Så att då det jag egentligen gör är att jag skickar en JSON blobba eller en bit JSON till Azure och så säger jag så här vill jag att den här resursen ska se ut. Och så kommer Azure då ha i uppgift att lista ut vad som behöver ändras och bara ändras på det som behöver ändras. Så vi har fortfarande ett state. Många säger att skillnaden mellan Terraform och Bicep är att Bicep har inget state. Och det jag håller inte riktigt med där, för vi har ett state i när vi använder Bicep. Det är bara det att det är server-side i Azure som ansvarar för att hålla reda på det statet och göra själva jämförelsen istället för att det sker lokalt på min klient eller lokalt på min pipeline-agent.
Jag tänker de som inte har börjat med varken Terraform, Bicep eller ARM templates, man har liksom hört talas om infrastruktur som kod, man kanske till och med förstår konceptet, men varför vill man liksom, varför vill man lära sig, varför vill man använda det, vad är de potentiella vinsterna?
Ja, jättebra fråga. Så ofta när man börjar använda Azure eller egentligen vilken molnplattform som helst, då börjar man med att jobba med manuella rutiner. Så att man går manuellt i Azure-fallet, så går man manuellt in i Azure-portalen och så klickar man runt och säger man jag behöver ett storage-konto, jag behöver ett keyvolt, jag behöver en container-app eller vad det kan vara. Så liksom bygger man sin lösning för hand. Och om det där ska fungera, om man ska göra likadant hela tiden, då behöver man ju liksom skriva ner hur man gör och sådär. Och att skriva en instruktion hur man sätter upp ett system, då blir det liksom så här, klicka här, tryck på den där, skriv det här i den här rutan och så tar man bilder och så blir det ett långt Word-dokument. Och det där funkade när vi satt i on-prem-världen och vi i värsta fall hade liksom en ny Windows-version var tredje år och det blev lite förändringar, så att då fick man uppdatera hur GUI ser ut, men oftast så var ju liksom gränssnitten ungefär de samma mellan Windows-versioner. Så man kunde, en sån där dokumentation kunde ju hålla i kanske 6, ibland 9 år. Idag, om man går in i Azure-portalen sådär en gång i veckan, så märker man ganska fort att det sker ju förändringar varje dag. Så att om jag skriver ett dokument som beskriver hur jag ska sätta upp ett system på ett specifikt sätt, då finns det ju en överhängande risk om att det kommer vara liksom knappar som har ändrat på sig eller värden har ändrat på sig redan nästa vecka. Så för det första så är det liksom, det är svårt att i Azure göra saker manuellt och hålla instruktioner up to date. Men det är också så att Azure-portalen gör en massa saker. Så att om jag klickar på en knapp eller om jag fyller i ett formulär och trycker på deploy eller skapa eller någonting i Azure-portalen, så är det inte 100% säkert att samma sak händer idag som det gjorde förra veckan. För att Azure-portalen använder liksom nya API-versioner och nya inställningar och nya default-inställningar och så här när den gör saker hela tiden. Så det finns alltid en risk att även om jag gör samma sak så kanske det resulterar i någonting annorlunda. Och sen så är det ju liksom den mänskliga faktorn när jag klickar och gör saker, det tar lång tid. Jag kan ha klicka fel, jag kan skriva fel och det finns då en risk att både att jag introducerar säkerhetsbrister när jag felkonfigurerar någonting, men också att vi inte får alla våra miljöer uppsatta på lika sätt. Så jag vill ju gärna att min utvecklingsmiljö och min testmiljö och min produktionsmiljö ska vara så identiska som det bara går, så nära på kanske storlek och kostnad.
Mm. Det känns också som att det är en ganska överhängande risk att när det är en person som har lärt sig det där så blir det den personen som får göra det där. Så det blir väldigt bundet till en fysisk anställd också.
Så är det också. Och den här fysiska anställda blir ofta en person på en IT-avdelning och då får vi den här gamla att till exempel utvecklare bygger ett system och sen så får de säga åt den här personen på IT-avdelningen att göra en deploy eller sätta upp ett system eller skapa någonting eller göra en förändring. Och det är ofta inte så vi vill jobba om vi vill jobba i snabba iterationer och kunna göra saker ofta. Mm. Så om vi istället då använder infrastruktur som kod, då för det första så använder vi nästan alltid infrastruktur som kod-verktyg som är så kallat idempotenta, eller idempotent, jag tror det, jag vet inte om det översätts så bra, men det handlar om att jag skriver en beskrivning om vad jag vill ha och så ger den beskrivningen till mitt verktyg och verktyget ser då till att det blir så, oavsett hur det var innan. Och det gör att då kan jag ha min beskrivning, min sanning, det här så det ska vara, och sen så kan jag skicka in den. Och så behöver inte jag fundera på om jag är i ett mellanläge eller om jag inte har någonting alls skapat eller om jag har en fel konfiguration eller vad jag än. Jag bara lägger på min konfiguration och så blir det som jag vill ha det. Och det gör ju också att jag kan, i Bicep till exempel, då skriver vi så kallade moduler. Så jag kan skriva en Bicep template som beskriver någonting. Jag har ett system och då kan jag beskriva mitt system med en Bicep template. Och så kan jag ha lite parametrar på det. Och istället för att då alla som ska skapa ett infrastruktur för ett sådant system ska behöva använda, liksom skriva hela Bicep-templaten, då kan vi ha standard-templates på företaget. Så jag kan ha en template för så här sätter jag upp ett, ja men vi tar storage-konto, ett keyvolt, en container-app, vad vi nu kan tänkas behöva för komponenter. Sen kan jag ytterligare en modul som använder de här komponenterna och bygger system nummer 4. Och sen så kan system nummer 4, modulen eller templaten, ha lite parametrar som säger hur stor ska den vara, vad ska den heta och de här liksom lite standardskillnader som ofta skiljer sig mellan olika uppsättningar eller olika miljöer. Och vill jag så kan jag ytterligare liksom abstrahera det genom att säga ja, ha en template som använder den, men kanske bara ta en parameter som säger är det dev-test eller produktion du ska göra. Och då kan en utvecklare som kanske inte är jätteintresserad av att konfigurera nätverksinställningar och brandvägsregler och alla möjliga infrastrukturrelaterade inställningar. Då kan de bara ta den här templaten och säga ah, men jag ska köra min template system nummer 4. Ändra konfiguration i dev. Storleken ska gå från 2 till 4. Och då behöver man inte ens veta vad storleken är idag, utan de kan bara säga se till att storleken blir 4. Så då kan man abstrahera bort ganska mycket av de jobbiga och tidskrävande bitarna och bara säga så här gör vi, det här är standarden, ange bara de parametrarna.
Vad händer om man kör samma skript 10 gånger i rad? Får jag 10 stories accounts då, eller kommer den fatta att givet de här parametrarna det är ju samma, så att jag behöver inte göra något? Eller hur blir det? Liksom, är det någon risk med att man har en GitHub action eller någonting som liksom körs för ofta?
Om man kör Bicep eller Terraform, som är så kallade idempotent-verktyg. Där kan du ge den samma konfiguration. Och så länge du ger den samma konfiguration så är tanken att du ska få samma resultat. Mm. Så länge jag säger skapa ett storage-konto som heter på det här viset, då kommer den att hitta det storage-kontot och uppdatera det storage-kontot istället för att skapa ett nytt.
Och har den samma storlek och samma region, då då gör den typ ingenting, för då finns det ju redan där. Liksom.
Precis, och det är det som är hela syftet, att jag ska kunna, i teorin i alla fall, ta min template och liksom köra den hela tiden. Och så länge jag inte gör några förändringar på den så ska ingenting hända.
Du la in lite i teorin där. Är det någonting man borde...
Ja.
här kommer verkligheten in i bilden, eller?
Ja, men precis. Det är så... Människorna bakom Azure, det är ju massor med team och en jättestor organisation. Och jag tycker Microsoft gör ett ganska bra jobb på att standardisera och se till att vi har ett API och vi kan konfigurera all infrastruktur i Azure där. Och det ser ungefär likadant ut. Oavsett om du ska skapa ett nätverk eller ett storage-konto eller en server eller en container-app eller ett Kubernetes-kluster. Men det finns alltid små skillnader och vissa komponenter kan vara så att de blir påverkade när man gör en deployment, och lite beroende på hur deploymenten är skriven, hur templaten är skriven, så om jag gör samma deploy om och om igen så finns det risk att någonting stannar under tiden det uppdateras. Ofta så avbryts ingenting eller liksom det fortsätter fortfarande att fungera. Men ibland så kan jag tappa så kallad liksom management access till saker. Så att om jag surfar in i portalen och ska titta på någonting, då står det att den här resursen håller på att uppdateras, du får vänta 3 minuter. Så att man ska ju inte hålla på och skicka på liksom konfiguration kontinuerligt hela tiden bara för att det ska gå. Det finns en liten risk att någonting hakar upp sig eller blir fel. Mm.
Men det finns ingen verklig risk egentligen att man så här, att det påverkar data, så att man har något skript som ska sätta upp ett storage account och en databas och lite så här, att själva datat i databasen, det kommer aldrig någonsin. Nej. Det behöver man inte oroa sig för, utan det är att jag kan inte gå in och manuellt administrera den här under en kort period. Det är där risken finns.
Precis. Ja. Och så finns det vissa features. Om man till exempel väljer att ha en template som skapar en VPN gateway och en annan template som skapar VPN-anslutningen. Mm. Och så deployar man om de båda två. Då kommer den att droppa tunneln och stoppa upp och koppla upp den igen. Mm. Så det finns vissa liksom edge cases där man behöver konfigurera. Så om man konfigurerar själva gatewayen och tunnlarna som en resurs, då kommer den att fatta att ja, det här är en gateway med så här många tunnlar, och så kommer den behålla allting och det blir inget avbrott, inget funkar perfekt. Mm. Men om man väljer att konfigurera en gateway utan tunnlar och 10 tunnlar, och så skickar man in sin konfiguration och säger jag skulle vilja ha en gateway utan tunnlar, tack. Och så tänker man inte på att man inte har definierat några tunnlar, utan man har bara sagt att jag behöver en gateway utan tunnlar. Och sen behöver jag 10 tunnlar. Då kommer ju Azure göra som du ber den om. Den kommer säga, okay, en gateway utan tunnlar. Du har en gateway med 10 tunnlar. Jag tar bort alla tunnlarna. Mm. Och sen vill jag ha 10 tunnlar. Okej, jag lägger tillbaka 10 tunnlar. Så att så länge man gör rätt och liksom testar sina templates, då funkar det väldigt, väldigt bra.
Mm.
Men det gäller att när man skriver en template att man liksom testar den, och inte bara testar deployen en gång, utan kanske att testa deployen 2 gånger och faktiskt verifiera vad händer om jag skickar in den här konfigurationen flera gånger. Mm.
Du var inne på att visa på liksom en iteration eller vidareutveckling av ARM templates.
Mm.
ARM templates finns ju fortfarande kvar.
Absolut.
Och du sa att den stora skillnaden var kanske språket, att det var liksom lite besvärligare att skriva.
Mm.
Finns det liksom något scenario där så här, men nu här måste vi använda ARM templates, eller här vill man använda ARM templates, eller är det bara att så här, det finns kvar för att det finns folk som fortfarande skriver ARM templates, men egentligen så kanske man borde köra Bicep.
Egentligen borde man absolut köra Bicep. Men detaljen här, eller grejen är att egentligen så försvinner inte ARM, utan det är fortfarande ARM vi använder.
Ja.
Server side så är det ARM, och det jag skickar till Azure är en ARM-template. Det Bicep gör är att Bicep låter oss skriva en template i ett mycket enklare språk. Den har en massa automatisk funktionalitet. Den kan till exempel lista ut beroenden som jag har, ja, ett storage-konto och ett key vault, och sen så ska jag sätta upp en webbserver som ska använda en hemlighet i key vaultet för att komma åt storage-kontot. Bara det faktum att jag liksom refererar till när du ska komma åt ditt storage-konto så ska du använda nyckeln som ligger i keyvaultet. Då listar Bicep ut att aha, för att den här resursen eller den här webbservern ska funka så behöver nyckeln finnas. För att nyckeln ska finnas så behöver keyvaultet finnas. Och för att kunna använda nyckeln så måste storage-kontot finnas. Så då kan Bicep liksom räkna ut i vilken ordning allting ska göras. Och så lägger den själv på beroende kedjor eller dependency graphs, så att den, liksom, den listar ut i vilken ordning den ska göra allting. Om jag skriver en annan template så måste jag skriva det själv och skriva den här beroende av den och den här beroende av den och så vidare. Så att Bicep gör en massa grejer, men när jag faktiskt deployar min Bicep template, då kommer verktygen lokalt på min maskin att transpilera. Vi kommer alltså översätta min Bicep-kod till ARM templates, och det är ARM templates som skickas till Azure. Det finns vissa scenarion där man kanske vill uttrycka någonting där Bicep inte riktigt förstår eller har support för det. Där man då kan gå in och man kan bygga sin ARM template, så kan man gå in och redigera den och deploya den sen om man skulle vilja. Men det är extrema edge cases, och teamet jobbar på att liksom få helt 100% i överlapp, så du ska kunna göra allting du kan göra med ARM ska du kunna göra med Bicep.
Mm.
Och du kan göra en hel del med Bicep som du inte kan göra med ARM idag, för att Bicep kan ju göra en massa logik och räkna ut en massa saker lokalt på din klient. Och dessutom så har vi en massa verktyg, så när vi skriver Bicep så kan vi i VS Code få massor med tips och hjälp när vi skriver med så här IntelliSense, så att den liksom själv säger nu, de här egenskaperna finns och de här värdena kan du sätta på den här egenskapen, och man kan hålla liksom musen över en egenskap, och så kan man få en liten ruta som säger ja, den här egenskapen betyder det här och de möjliga värden är så här, och vill du se dokumentationen för det, då klickar du på den här länken.
Mm, det där är ju otroligt värdefullt.
Mer värde.
Ja. Men en grej som jag kan tycka är lite svårt med de här bitarna, det är att jag är verkligen lätt att förstå vinsten med det, men som utvecklare så kanske jag tänker så här, ja, men jag vill ha en webbfrontend 1.NET API och så vill jag ha en Postgres-databas. Men i verkligheten så är det ju som att det räcker inte riktigt med att sätta upp bara de sakerna för att det ska bli bra om man gör det i molnet. Det krävs alltid en massa annat. Så att jag kan ibland tycka att det känns lite tungt att liksom komma igång. Och du var inne på tidigare att som företag så kan man ha ett litet bibliotek av Bicep-moduler. Liksom. Finns det något mer generellt så här, rekommendationer? Så här borde du göra om du ska bygga den här typen av applikation. Här har du ett färdigt paket. Ändra de här parametrarna. Liksom. Eller så här, jag vill kunna komma igång lättare. För jag tycker att det här är ganska svårt. Absolut. Även fast jag har varit utvecklare hur länge som helst.
Ja. Jo, men jag kan hålla med. Det är lite knepigt. Och det är inte bara i målet, utan det är samma bräm. Det är bara att de brämmer vi...
Man har vant sig mer där att man måste göra massa grejs.
Exakt. Mm. Och nätverket om bräm, det finns ju redan. Ja. Och storage om bräm, det finns redan. Och mycket av det här, liksom, det är någon annan som sköter det åt mig. Så jag behöver inte göra det. Men nu när man som utvecklare behöver ta ett större ansvar för infrastrukturen, då kommer ju många av de här frågorna som alla behöver tänka på upp.
Ja.
Fullstack-utvecklare, precis. Johan, det är det du.
Ja, men ja, utvecklare ja, men är absolut inte någon slags fullstack-infra-person.
Nej.
Så att jag vill ju skriva min kod och så vill jag liksom, jag vill typ FTP-a upp den och så är den igång. Typ. Det var skönt på något sätt. Nu är det skönt med GitHub Actions också såklart, men det är så här, jag vill inte hålla på med virtuella nätverk. Jag tycker det är skittråkigt, men jag måste.
Ja.
Men jag har ingen lust.
Jag har lärt med. Och där har vi ju, för det första så har vi då ett jättebra ramverk som heter Well Architected Framework. Mm. Där vi, som ni pratade om för några avsnitt sedan. Mm. Va? Och där, Där finns det ju massa saker beskrivet. Det finns en säkerhets baseline eller beskrivning för hur man konfar saker på ett säkert sätt, men det finns också massa information om hur man bygger saker liksom, vad heter det, reliable, så det är högt tillgängligt och hur man får rätt kostnad och sådär. Mm. Och sen så har ju Microsoft genom åren då haft massa olika exempel, repositories och exempel, sidor och ja, alla möjliga ställen där man kan hitta, så här bygger du en Postgres-databas eller här har du en template som gör det här. Och det där har ju varit lite av ett gissel för vissa, för att man har svårt som kund att veta, ja men är det här en person på Microsoft som har gjort det här på sin fritid? Är det här Microsofts produktgruppen för Postgres som har gjort det här? Eller är det någon annan produktgrupp? Ska jag använda det här exemplet i mitt scenario och så vidare? Så det man har gjort ganska nyligen från Microsoft är att man har skapat en produkt som heter Azure Verified Modules. Som helt enkelt ska bli en samlingsplats för både Bicep och Terraform-moduler. Och tanken är att det ska då vara en uppsättning moduler som ska vara supportade. De ska ha, varje modul ska ha en ägare. Den ägaren måste vara anställd på Microsoft så att man kan, alltså det är någon från Microsoft som är liksom ansvarig för den. Men communityn får bidra, så att jag som icke-Microsoft-anställd har ju då möjlighet att gå in och föreslå förbättringar och förändringar på de här modulerna. Och jag kan också gå in och önska och säga, jag skulle vilja ha en modul för, ja, till exempel Postgres om det inte skulle finnas. Och så fort teamet bakom den här Azure Verified Modules hittar en Microsoft-anställd som kan äga den modulen, då kan jag då hjälpa till att förbättra och skriva den om jag skulle vilja det. Så det är ett projekt som drivs som open source, det utvecklas i det öppna och det alla kan använda.
Är de här liksom för enskilda tjänster eller är det för en hel liksom workload eller stack eller vad man nu vill kalla det för någonting?
Både och. Så det finns två delar av Azure Verified Modules. Det ena är så kallade resource modules som är då moduler för specifika resurser, till exempel Postgres storage konto, keywords och så vidare. Mm. Men det finns också, jag tror de heter pattern modules, som är liksom hela lösningar eller hela stackar. Och det fina med både de enskilda resurserna men framförallt de här hela stackarna är att de är väldigt bra dokumenterade. Och nästan alla har tre exempel scenarion att deploya dem i. Så att om jag vill skapa, om vi säger att vi har en sån här standardstack med någon webbapp och någon databas och något backend API och sådär. Så då finns det säkert ett pattern för just det jag söker. Och om det finns det, då kan jag i dokumentationen för den modulen läsa om olika sätt att deploya den på. Och då finns det nästan alltid tre sätt. Det första är ett så kallat basic scenario. Då behöver jag nästan inte ange någonting. Då räcker det med kanske ett namn och någon storlek eller någonting. Och då får jag liksom bare minimum. Då får jag det jag behöver för att det ska funka. Det är supersmidigt om jag liksom säger, okej, jag ska labba lite, jag behöver någonting. Jag kan ta den här modulen för det patternet som jag är ute efter. Och så kan jag ange liksom minsta möjliga för att bara få igång det och så kan jag deploya det. Då får jag oftast någonting som är förhållandevis billigt. Jag kan få någonting som liksom, ja, det funkar och det är sjukt snabbt att komma igång. Jag behöver liksom inte läsa på så mycket utan fylla i 3-4 fält och bara kör. Sen finns det nästan alltid ett well-architected framework-scenario. Och då har de i dokumentationen en exempel-parameterfil som säger om du fyller i din parameterfil, om du fyller i alla de här parametrarna och gör det på det här sättet, då är du compliant med Well-Architected Framework. Så då uppfyller du alla rekommendationerna i Well-Architected Framework. Och då får man locks och man får diagnostikinställningar och man får nätverk och man får brandvägsregler och man får allt man kan tänkas behöva för att liksom sätta upp en komplett produktionsvärdig lösning. Och sen så finns det ett tredje scenario som de kallar för advanced scenario där de liksom, ja, där man manuellt går in och sätter varenda inställning och väljer hur det ska vara då. Så att modulerna i Azure Verify Modules är väldigt bra för att de går att deploya bare minimum. Bara ge mig det jag måste ha för att få det att funka så jag kan börja utveckla mot min plattform. Och jag kan också välja andra änden på skalan och säga ge mig en komplett liksom best practice enligt Well Architected Framework uppsättning. Det man ska vara medveten om är att man får ofta system som är redundanta och så vidare. Jag får liksom inte en liten resurs eller en liten server någonstans, utan jag får två och ibland fyra servrar, jag får lastdelar, jag får saker. Kostnaden blir en helt annan.
Mm. Mm. Men det låter ändå som ett ganska bra sätt att gå in och titta på så här, okay, så här skulle du göra, och sen så kan jag börja plocka bort saker.
Precis.
Så att det blir ett bra sätt att lära sig.
Det är oerhört bra sätt att lära sig. Och att titta på de här modulerna är ju då väldigt välskrivna, och de innehåller allting som man kan tänka sig att man skulle kunna behöva. Mm. Så det är ett fantastiskt ställe. Antingen modulen ligger open source på GitHub. Om man går till aka.ms/avm så kommer man till hemsidan för Azure Verified Modules. Och där finns de listade. Man kan antingen klicka in direkt i koden och se dem, liksom se källkoden och lära sig där. Men man kan också deploya dem. Så alla de här modulerna ligger deployade till det som numera heter Microsoft Artifact Repository, tror jag. Eller Microsoft Container Registry. Ja, de byter namn på. Så själva container, där Microsoft publicerar alla sina container images, där ligger de här BISO-templaterna. Vilket gör att jag behöver inte ladda hem en template för att kunna använda den. Utan jag kan referera till den direkt i min BISO-template. Så jag kan skriva en BISO-template där jag säger, och när du kommer ner hit, deployar en sån här stack. Och så kan jag bara peka till liksom den officiella URL:en där den här modulen ligger publicerad.
Betyder det också att jag kan säga att använd specifikt den här versionen som, så jag vet att det var nu, eller jag kan alltid se till att varje gång jag deployar, då vill jag att du ska ta den senaste uppdateringen som Microsoft har gjort. Alltså fungerar det lite som ett...
Än så länge har BISO bara stöd för specifika versioner, så du måste alltid säga att man har specifika...
Men jag kan ändå få uppdateringar när det sker uppdateringar på Azure eller när de här modulerna har uppdaterats över tid. Så att man kan se det lite grann som ett NuGet-paket eller package JSON-paket, liksom NPM-paket.
Precis så.
Ja, intressant. Ja.
Så du refererar till en modul som Microsoft ansvarar för att hålla uppdaterad. De ansvarar för att den liksom ska funka. Jag tror till och med att de har, om det är ett säkerhetsproblem, så har de typ 3 dagars SLA och sådär. Så att det finns ett team bakom det här som ser till att de ska vara up to date, de ska funka, och det ska vara någon som äger varje modul. Och det är en jättebra ställe att gå till för att både bygga, liksom, göra tester, utvärdera saker, men också för att lära sig liksom hur man skriver bra moduler. Mm. I teorin så är det också fullt möjligt att liksom deploya det mesta av sin produktionsinfrastruktur genom att göra sådana här refererade här. Problemet jag ser är att det är svårt att bygga moduler som funkar för alla överallt.
Mm.
Många gånger så kanske man har en central IT-avdelning och en säkerhetsavdelning och någon form av compliance-organisation som lägger på policies och säger att men när du gör så här, då ska vi lägga på de här bitarna och sådär. Vilket gör att många av komponenterna som de här Well Architected Framework-varianterna och modulerna skapar. De kanske man som företag eller organisation har valt att skapa på ett annat sätt eller lägga på efteråt, och då blir det dubbelt och sådär. Så det gäller att man verifierar att de faktiskt passar med min organisation. Det är ju nästan omöjligt för Microsoft att skapa saker som är både rätt och väl konfigurerade, men också funkar för alla i alla lägen. Liksom. Mm. Utan man får ju se det som en... Det här är en generell best practice. Och om du gör på det här sättet, då har du liksom inte gjort något uppenbart fel. Men det betyder inte att det passar perfekt just i ditt scenario. Utan man kan behöva gå in och liksom titta och finjustera och skruva på det.
Mm. Hur tycker du man ska göra när man deployar de här sakerna för att det ska liksom verkligen kännas som att man gör rätt där? Liksom, är det okej med ett bash-skript från sin terminal, eller borde det vara en DevOps-pipeline eller en GitHub Action? Eller liksom, hur borde själva den biten gå till?
Jag tycker ju att när man använder Infosys som kod så är ju en av de stora fördelarna att jag kan beskriva någonting i textformat och sen så kan jag få det utfört i efterhand. Och när jag gör det, då kan jag använda versionshantering, oftast Git, vilket gör att jag kan ha ett Git repository och så kan jag ha all min konfiguration för ett system eller för hela min organisation om jag skulle vilja det, ett valfritt stort scope. Och så kan jag både se hur den ser ut där, men jag kan också föreslå ändringar.
Mm.
Och då kan jag sätta en massa inställningar och policies för min versionshantering, antingen i Azure DevOps eller GitHub, som säger att ja, men ingen får ändra den här konfigurationen själv. Utan om jag vill ändra på någonting, då kan jag gå in och så kan jag föreslå en ändring på en konfiguration med en så kallad pull request.
Mm.
Och då föreslår jag en ändring och säger jag skulle vilja att den här siffran ska vara 4. Och då kan man till exempel säga att ja, men då är det ni två som är ansvariga för att godkänna det här. Och då får ni gå in och titta på min ändring och kolla, ja, men är det rimligt att det ska vara en 4 här? Är det rimligt att Simon får beställa det eller får liksom bestämma det? Om ni tycker att ja, men det här ser helt okej ut, då trycker ni på godkänd. Och först när min ändringsförfrågan eller mitt ändringsförslag är godkänt, då använder man en pipeline eller en GitHub Action att faktiskt göra den förändringen.
Ja, och har man haft en liten bra diskussion i den pull request-reviewen där, då får man kanske också en bra historik över varför saker skedde. Inte bara att de har skett, utan diskussionen. Precis. Och resonemanget kring varför.
Ja, och då kan man, för det första, så de här som godkänner, det behöver ju inte vara liksom en central funktion, utan det kan ju, om infrastrukturen i mitt repository är konfigurationen för mitt system, då kan ju mina teammedlemmar vara de som ska godkänna. Precis som när jag ändrar på mjukvarukod så gör jag inte det själv, utan då skickar jag in en pull request och så är det någon av mina kollegor som tittar och gör en code review och liksom kollar att ja, det här ser ut som en rimlig förändring, så man har gjort några misstag.
Mm.
Precis samma sak kan vi göra när vi hanterar vår infrastrukturkonfiguration.
Mm.
Då kan jag föreslå en förändring och så kan mina närmsta teammedlemmar titta på den förändringen och säga ja, nej, men det ser ut som Simon faktiskt har gjort det han tänkte här, han har inte gjort några misstag. Så kan de godkänna det. Precis som du säger, förhoppningsvis har vi haft en god diskussion kring varför jag har beskrivit, varför jag vill göra förändringen. Vi kanske har pratat om saker, vi kanske har gjort korrigeringar. Så vi får en jättebra spårbarhet av vem som har gjort vad.
Mm.
Och vi minskar risken för mänskliga misstag. Vi ökar liksom insikten och förståelsen för vad saker har hänt. Vi får lite dokumentation eller spårbarhet kring hur det har hänt. Och framförallt så behöver jag inte längre ha skrivrättighet i Azure-talen.
Nej.
Och det är ju jättebra ur jättemånga aspekter. För det första så kan jag ganska obehindrat gå in i Azure-talen och surfa omkring och liksom läsa och titta på saker utan att behöva vara rädd att ändra på någonting. För det andra så, om mitt konto mot förmodan skulle bli övertaget eller liksom hackat, om någon skulle kunna logga in som mig, ja, då har de inga behörigheter att göra något direkt ofog. Och vi får ju då jättebra koll på vad som har ändrats, när det ändrades, hur ändringen skedde, varför den skedde förhoppningsvis. Och vi vet att alla förändringar har varit granskade av mer än en person. Så vi får alltid en check på att ja, men det här ser rimligt ut, den här förändringen vill vi göra.
Mm.
Och dessutom är det ju jättelätt att bara kopiera koden eller använda samma kod att deploya vår utvecklingsmiljö, vår testmiljö, vår produktionsmiljö. Så vi kan ju vara ganska säkra på att vi har exakt samma konfiguration överallt.
Mm.
Pratade jag lite innan, men när det kommer till landing zone, och det kanske är viktigt att förstå att det vi pratar om här, det är inte landing zone, man behöver ju ha någonstans att distribuera det här, de här skripten för att det ska fungera. Men jag tänker om man har management groups till exempel, om man har den, man har väldigt liksom kanske konservativa policies och saker. Stöter man på mycket patrull då? Jag tänker om man kör liksom templates, alltså försöker man liksom distribuera det i en management group och de bara nej, det här går inte liksom.
Ja, alltså det gäller ju att man har koll på vilka regler och ramverk som gäller för min organisation. Om jag har en policy som säger att vi får inte använda publika IP-nummer i den här delen av vår organisation eller på det här stället i vår infrastruktur, då kan jag ju inte deploya en template som försöker skapa en publik IP-adress. Och då kommer den att säga nej, det gick inte. Men många gånger så kan vi ju då ha standarder och ta fram så kallade moduler från centralt håll som säger det här är våra standardstackar, så här funkar det. Och är man som utvecklare intresserad av att bygga infrastrukturerna, då kan man skriva templates helt från scratch och göra allting själv. Är man inte det så har man förhoppningsvis någon central funktion som kan hjälpa en att ta fram standardmodeller. För att, jag vet inte om det var det du var ute efter, men templaten kommer ju inte att kunna bryta mot några policies eller rättigheter, utan den kommer bara kunna göra det som jag har rättighet att göra.
Famous last words, förhoppningsvis finns det någon som kan göra det.
Ja, men precis.
Johan, det är du som får göra det i våran konstellation för Partnerpodden.
Det måste vara det. Ja, jag tänker, alltså, det är en grej som jag uppskattar så jäkla mycket med automatisk deployment-skrift av kod. Det är just att om det har funkat de 5 föregående gångerna, då kommer det nog funka den här gången också. Och att få den tryggheten även med infrastruktur känns som att gör allt eventuellt jobb som det här innebär värt besväret.
Ja, och det är lite tröskel att komma igång med. Det kan kännas lite jobbigt i början. Mm. Och framförallt så är ju många gånger så är det ju kanske IT-tekniker, de så kallade IT-pros eller liksom operations-avdelningen som oftast åker på och hanterar det här. Och nu börjar det väl bli liksom vardagsmat för precis alla som jobbar med IT på ett företag att hålla på med Git och Visual Studio Code och liksom redigera kod och sådär. Men det finns fortfarande en del motstånd och det är många som tycker att men jag är van vid att använda mitt kravfyrgränssnitt. Jag tycker om att konfigurera infrastruktur genom att göra det. Så det är en tröskel att komma över. Men har man väl gjort det, alltså det går oerhört fort att man har liksom templates för att komma igång och man har byggstenarna för att göra saker. Man kan ju sätta upp nya system på minuter istället för liksom timmar egentligen.
Man har inte hört jättemånga som säger när de väl har kommit in i det och säger så här, jag vill verkligen gå tillbaka till FTP och klicka i gränssnittet. Det känns som att den här resan gör man åt ett håll. Det är ganska sällan som man vänder och går tillbaka igen. Även om det är jobbigt att ta på sig skorna och gå ut liksom.
Så är det absolut. Mm.
Men du,
och det blir lättare att komma igång.
Exakt, tiden börjar rinna iväg här som vanligt. Men det här var en superintressant diskussion tycker jag. Vi får ta ett helt eget avsnitt om landing zones någon gång. För det vet jag, det dyker upp i väldigt många av våra möten med partners och kunder. Så att vi...
Tycker jag absolut.
Tal om templates. Finns template där. Yes. Men aka.m/AVS.
AVM,
förlåt. Verified Model, inte Azure VMware Solutions.
Det är din baby.
Är det det? Ja, kanske. Så har vi några andra spännande länkar som vi kan ha med description? Kommer vi på några så lägger vi.
Jag tror att det finns ganska bra learning paths om att komma igång med Bicep också, till exempel.
Ja. Det är absolut.
Men du Simon, stort stort tack för att du har medverkat idag. Superkul och superspännande att ha dig med. Och ett jättestort tack till alla som har lyssnat. Ha en trevlig måndag om ni har lyssnat på måndag. Om ni har lyssnat någon annan dag, ha en trevlig dag. Så hörs vi om en vecka igen.
Tack så mycket.
Hej. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden. En podd om Microsoft Sverige med mig Adam Palm.
Och mig Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
Maila oss gärna på partnerpodden@microsoft.com.